Ja, vi vaknade när klockan var 5:45 på morgonen av alarm och bomber.
Susanne Zoref och hennes familj bor på kibbutzen Magen, bara 4 kilometer från gränsen till Gaza. Det är morgon den 7 oktober.
Vi gick upp, lagade en kopp kaffe och gick ut. Och när vi satt där ute så hörde vi skottlossning. Så min man som tillhör säkerhetsteamet på kibbutzen, för alla kibbutzer har säkerhetsteam. Han klädde på sig, tog sitt vapen och körde upp till, vi har en högpunkt på kibbutzen, så han körde upp och ställde sig där bara för att kolla hur saker och ting såg ut. Och när han kom upp där så ser han ifrån vår grannkibbutz, först och främst så ser han att grannkibbutzen redan står i eld, så ser han 10-tals motorcyklar, tändrar, folk till fots som kommer springande och körande mot kibbutzen. Och det tar inte så lång tid att ta sig från grannkibbutzen till vårt kibbutz. Där är ungefär 2 kilometer emellan. Och han börjar höra liksom skrik på arabiska. Och då fattar han ju att där är någonting som inte står rätt till, så att säga.
Susans man och fler ur kibbutzens säkerhetsteam börjar skjuta där uppe på kullen. Susanne och hennes son låser in sig i sitt skyddsrum. Hennes dotter är i en annan del av kibbutzen.
Jag ringde till min dotter och sa till henne, lås dörren och lås ditt skyddsrum och prata inte. Det första är ju att man ska vara tyst, man får ju inte lov att göra ett ljud ifrån sig.
Tysta, skräckslagna, sitter de där i skyddsrummet.
Så vi hörde skottlossning överallt runt om huset i timmar.
Susans ord om de som attackerade, om den terrorstämplade organisationen Hamas.
Det är monster. Vem kan göra såna hemska saker?
Efter det värsta terrorattentatet i Israels historia vänder konfliktblicken mot de som utförde de blodiga attackerna. Hamas. Jag heter Edgar Mannheimer. Välkommen till Konflikt. Ja, terrorgruppen Hamas attack mot Israel saknar motstycke i konfliktens historia. 1300 döda israeler bland de många hundra civila. Attacken har potential att rita om hela kartan i Mellanöstern. Israel har nu inlett sin vedergällning mot den tätbefolkade Gazaremsan och dödssiffran där stiger. 1500 palestinier har dött, bland dem många hundra civila. Så, vad eller vilka är Hamas? För att förstå vad som händer idag måste vi först förstå vad som formade Hamas till att bli den organisation den är. Min programledarkollega Fernando Arias har tittat närmare på det.
Exakt, och jag började med att ringa upp en av dem som kan det här ämnet.
Hi Fernando. Hi, sorry, a little bit late.
Jeroen Gunning.
I've just got back from grabbing a bite to keep my energy going.
Han är professor specialiserad på Mellanösternpolitik och konfliktvetenskap på King's College i London.
Så han vet en del om Hamas?
Ja, det kan man verkligen säga. Han vet en hel del om Hamas.
I mean the Palestinian Muslim Brotherhood was established in the mid 40s.
Så rötterna till Hamas hittar man på 40-talet. När den palestinska grenen av muslimska brödraskapet bildades.
Ett fascinerande skådespel utspelas i natt i Främre Orienten.
Och ungefär samtidigt, 1948, bildas också staten Israel.
Som följd av internationellt beslut och den judiska nationalstaten uppstår. Den mest omtvistade, mest efterlängtade och mest dyrköpta.
Gazaremsan hamnar då under egyptiskt militärstyre. Och palestinska flyktingar från nuvarande Israel drivs ut från sina hem Många av dem hamnar just i Gaza.
Okej, så under den här tiden, 40- och 50-talet, så styrs Gazaremsan av Egypten?
Ja, det stämmer. Ända fram till 1967 faktiskt.
Okej, men Hamas finns inte än?
Nej, inte än. Men om man spolar fram till 1967 och sexdagarskriget, ja, då förändras spelplanen igen.
Jerusalem idag på morgonen. Det är flyglarmet över den israeliska delen av Jerusalem. Kriget i Mellanöstern är alltså ett faktum. Vi ägnar hela ekot åt kriget mellan Israel och arabstaterna.
Israel utkämpar ett 6 dagar långt krig mot Jordanien, Syrien och Egypten. Och det slutar med att Israel ockuperar flera landområden, däribland Gaza.
Lika säkert förefaller att anta att Gazaremsan förblir under israelisk kontroll, liksom hela Jerusalem, alltså också den gamla staden.
Under den här tiden så växer det fram en ledare för det muslimska brödraskapet i Gaza.
Ahmed Yassin.
Ahmed Yassin.
At that stage, Yassin is kind of is focusing very much on sort of social welfare and then also religion, and so he preaches at a local mosque, and so that's where he got his kind of his popularity, because people have liked the way he preached.
Ahmed Yassin är framförallt en religiös ledare under 70-talet. Han predikar, han jobbar med välgörenhet i Gaza, och muslimska brödraskapet där får större och större inflytande.
Men använder de sig vid det här laget av väpnat motstånd mot Israel?
Nej, inte ännu. Men vid den här tidpunkten, alltså under 70-talet, så representerar Yassin framförallt en religiös organisation. Alltså en förgrening av muslimska brödraskapet som fokuserar på religion och på sociala frågor i Gaza. Men det väpnade motståndet, det är det andra organisationer som står för. Framförallt den palestinska befrielseorganisationen, som det heter på svenska, PLO, som är en paraplyorganisation för flera palestinska nationalistiska grupper.
Ah, okej. Okay. Med Yasser Arafat i spetsen.
Exakt. Och PLO för alltså en väpnad kamp mot Israel. Men parallellt med det här så får Ahmed Yassin och muslimska brödraskapet i Gaza alltså allt mer inflytande.
Och hur ställer sig Israel då till att Ahmed Yassins rörelse växer sig starkare i Gaza? Vet Israel om det här?
De är fullt medvetna om det. Och de har faktiskt inte så mycket emot det heller.
Inte?
Nej, utan snarare så är det så att man underlättar för Yassins rörelse. Eftersom Israel ser den som en rival till de sekulära militanta organisationerna som finns i Gazaremsan.
Yeah, no, it was a much more kind of hands off, just creating the conditions for them to kind of to become stronger. And of course also because they weren't resisting, there wasn't a need to put them in you know, to imprison them from an Israeli perspective.
I och med att muslimska brödraskapet inte gör väpnat motstånd, så utgör de heller inget direkt hot mot Israel. Men saker börjar puttra inom rörelsen. Det finns strömningar som även där vill se en mer militant hållning. Och en av dem som vill det är Ahmed Yassin.
So I think then when those tensions rise over the 80s and there's a policy of the Israeli sort of military forces, the policy towards resistance becomes very harsh. So there's kind of almost kind of a radicalization of the whole resistance.
Och nu 1987 händer något som till slut gör att Yassin definitivt väljer en mer militant väg.
By 87, that has come to kind of a point where in some ways the spark of the intifada couldn't suddenly sort of ignite.
Den första intifadan, den första stora vågen av upplopp mot den israeliska ockupationen.
Och det är här Hamas som vi känner det idag bildas.
Exakt, för nu startar alltså Hamas formellt som organisation. Som en militär gren av muslimska brödraskapet i Gaza. Och det här är alltså en organisation som dels tar till vapen för att göra motstånd mot ockupationsmakten Israel, men som också vilar på en grund av politisk islam.
Och vad innebär det att de vilar på politisk islam?
Alltså man kan tillägga, eller man ska tillägga, att det är en extrem form av politisk islam. I Hamas stadgar från den här tiden skriver man om utplånandet av Israel. Att man har rätt att göra motstånd mot ockupationen med alla tillbud stående medel. Och så finns det en hel del antisemitism och konspirationsteorier i de här stadgarna.
Hamas takes over very, very quickly because they're much, I mean, they have much more members and so they can also mobilize more people.
Och Hamas växer. Dels eftersom man redan har en stor bas man kan rekrytera ifrån. Grundarbetet har Ahmed Yassin redan gjort när rörelsen under decennier blivit större. Men det är också en annan sak som gör att Hamas kommer att bli både större och populärare inom de palestinska områdena.
Klockan är 17:30, här är Ekot och vi börjar i Washington där ceremonin för att underteckna fredsavtalet mellan Israel och PLO just nu pågår. USA:s president Bill Clinton har hållit sitt tal.
Today the leadership of Israel and the Palestine Liberation Organization will sign a declaration of principles on interim Palestinian self-government.
1993. PLO och Israel förhandlar med varandra och skriver under ett avtal. Och det väpnade motståndet mot Israels ockupation utgörs numera av radikala grupperingar som motsätter sig Oslo-processen. Framförallt Hamas.
And then Hamas becomes the main sort of resistance faction and sort of leads the resistance.
I Israel exploderade en sprängladdning i en buss i staden Hadera idag och minst 5 människor dödades och fler än 20 skadades.
Under 90-talet utför Hamas en rad operationer och attacker, bland annat självmordsbomber mot civila på bussar i Israel.
Den 13 april, det var den dag som enligt den ursprungliga överenskommelsen mellan Israel och PLO i Washington, det israeliska tillbakadragandet från Gaza och Jeriko skulle vara fullbordat och den palestinska administrationen ta över. Av det har inget blivit till djup besvikelse för palestinierna. Och idag är också den dag då den muslimska organisationen Hamas har utlovat en rad attacker mot israeliska mål.
Och det blir ännu fler självmordsattacker i början på 2000-talet, under den andra intifadan.
Den israeliske premiärministern Ariel Sharon avbröt sitt möte med USA:s president George Bush efter beskedet om det nya självmordsdådet i Israel. 15 människor dödades och ett 60-tal skadades när en biljardhall sprängdes söder om Tel Aviv sent igår kväll.
Förhoppningarna om att israeler och palestinier skulle vara på väg mot en lugnare tid kom åter på skam igår kväll. Ett nytt palestinskt självmordsdåd visade att den omfattande israeliska militära offensiven mot de flesta palestinska städerna under ett par veckor i slutet av mars och början av april inte har lyckats stoppa palestinskt motstånd.
Men Fernando Arias, Hamas är väl inte enbart en militär organisation?
Nej, det har du helt rätt i. Hamas har egentligen redan på 90-talet delat sig i en politisk gren och en militär gren. Och det här blir viktigt längre fram, för det hålls flera val 2005 och 2006 i de palestinska områdena. Och Hamas vinner stora segrar i lokalvalen, vilket är en stor överraskning för det internationella samfundet och också för israelerna. Och man vinner också det nationella valet. Då tar alltså Hamas över styret av stora delar av de palestinska områdena.
Men försöker i det här läget Hamas politiska gren hitta en politisk lösning på konflikten med Israel?
Alltså det finns krafter inom Hamas under den här perioden som vill gå åt det hållet.
They agree implicitly to a two-state solution. Which of course when they were founded their charter in 87 said that they would not accept Israel, they would only accept a Palestinian state on all of historic Palestine and it had to be an Islamic state.
Hamas verkar vara beredd att kompromissa och faktiskt i varje fall temporärt tillåta en israelisk stat som gränsar till Västbanken och Gaza. Och det här är ett skifte från tidigare retorik, för förut har man sagt att man inte ville se någon israelisk stat överhuvudtaget.
Och det här då, hur tas det emot?
Alltså, professor Jaron Gunning säger att det internationella samfundet inte accepterade Hamas. Att man bojkottade organisationen och inte ville förhandla överhuvudtaget. Och Hamas å sin sida ville inte heller gå med på de krav som man ställde på dem.
And it's interesting because Tony Blair, for example, who was prime minister of the UK at the time and became the Middle East quartet envoy.
Tony Blair, efter att han lämnade posten som premiärminister i Storbritannien, var under den här perioden ett särskilt sändebud för fredsprocessen. Och han har senare sagt att det här var en slags bortkastad möjlighet. Att det var ett misstag att man faktiskt kunde ha försökt börja förhandla med Hamas vid den här tidpunkten.
But he later on went on record and said it was a mistake for us to boycott Hamas. We should have actually engaged with them.
Så vad hände sen?
Alltså samtidigt då 2007 så ökar också motsättningarna mellan palestinierna. Stridigheter mellan det andra stora partiet Fatah bryter ut, alltså Hamas och Fatah strider mot varandra.
5 years ago, most fighting in Gaza was between Palestinian and Israeli forces. Well, this is no longer true. Monday's violence was the worst the people of Gaza had seen in a year, and it was being fought between two Palestinian factions.
Och det slutar med att Hamas kastar ut Fatah från Gazaremsan.
From that moment, they are the de facto government of Gaza, which is not recognized by the international community. Nor by the Palestinian Authority.
Och här inleder Israel en blockad mot Gaza. En blockad som fortfarande pågår idag.
Den här blockaden har man ju hört talas om. Vad innebär den?
Alltså, den innebär att få av Gazas över 2 miljoner invånare får lämna området. Och det innebär restriktioner för vad man får exportera. Och det har i sin tur stora konsekvenser för ekonomin. Runt hälften av de som bor i Gaza är arbetslösa. Runt en tredjedel lever i extrem fattigdom.
Gazaborna är avskurna från omvärlden som de är beroende av för sitt uppehälle och leveranser av livsmedel bland annat. Idag har FN, EU och en rad humanitära organisationer kritiserat den här blockaden.
If you look at the situation in Gaza, I mean it's a humanitarian crisis in the sense that 80% of Gazans are dependent on humanitarian aid.
Och sen så innebär en humanitär kris eftersom det är brist på mat, mediciner, byggmaterial. Det är ofta elavbrott, vilket har konsekvenser för vatten och avloppsinfrastrukturen. Majoriteten av befolkningen måste förlita sig på humanitärt bistånd.
Och samtidigt så har konflikter blossat upp mellan Hamas och Israel under den här perioden.
Ja, vid flera tillfällen. Vilket såklart också har stor negativ påverkan på civilbefolkningen varje gång det händer.
I mean, a lot of the wars that happened between 2007 and now have been about ending the siege of Gaza.
Och enligt professor Jaron Gunning så är det just blockaden som varit en stor orsak till varför Hamas vid upprepade tillfällen attackerat Israel under de här åren.
To put pressure on Israel to end the siege and then sort of hoping that in negotiations to end the fighting they would be able to get some concessions.
Du lyssnar på Konflikt om den terrorstämplade organisationen Hamas. Hur rättfärdigar de själva den extremt blodiga och brutala terrorattacken i Israel? Det är förvånansvärt lätt att få tag i terrorgruppen. Så jag ringde upp Hamas internationella talesperson Bassem Naim och fick en exklusiv intervju.
Hallå.
Hallå, marhaba.
Ahlin. Vi måste sköta alik vad som är datum.
Ursäkta förseningen, det är mycket just nu, säger han till mig. Som om det vore en jäktig dag på jobbet.
Inte frässe heller, sa.
Han är i Gaza när jag får tag på honom. Han säger att han inte kan röra sig på grund av de israeliska flygattackerna och tar själv del av nyhetsutvecklingen via media. När jag frågar hur det ser ut runt omkring honom säger han att det inte går att svara på eftersom han, som är talesperson för terrorgruppen Hamas, är en måltavla för Israels militär. Först frågar jag om det vi alla har på näthinnan just nu.
Fyll amelie, limadha istahdaftu madaniyin israelin?
Hävhil amelie?
Ajo.
Enligt de senaste uppgifterna har minst 1300 israeler dödats, bland de många hundra civila, barn, kvinnor, äldre, i samband med Hamas attack den 7 oktober.
طيب ما ليش قتلتوا مدنيين؟ ليش استهدفتوا مدنيين إسرائيليين؟
احنا لم نستهدف مدنيين. اول حاجة
Hur motiverar ni den här, ja, nästan masslakten på israeliska civila, frågar jag. Men han vill rätta mig direkt.
يعني انا بستغرب كثيرا من الاعلام الغربي انه في ظل حدث كبير بهذا الحجم.
Vi angriper inte civila, säger Bassem Naim, och pekar istället på Israels pågående flygbombning av Gaza som skördat och fortsätter skörda många hundra civila palestinska offer, inklusive kvinnor och barn. Jag håller kvar i frågan. Rättfärdigar de palestinska offren dödandet av unga israeler på ett rave? Dansfesten som attackerades av Hamas.
هاي الضحايا برأيك يبرر قتل شباب إسرائيليين في حفلة رأس مثلا؟
احنا لا نبرر قتل اي احد هو غير مقاتل.
Vi rättfärdigar inte dödandet av civila som inte deltar i ockupationen, men medger att det i det här fallet ägt rum. Däremot saknas bevis för att det var palestinier som utfört massakern, säger Hamas talesperson Bassem Naim, och anklagar implicit den israeliska militären för att ha dödat israeliska civila. Det råder inga tvivel om att det var Hamas som utförde angreppet på civila israeler. Flera gånger hänvisar jag till de ögonvittnen och videofilmer som finns, och flera gånger förnekar Hamas talesperson i Gaza att det skett. Jag upprepar frågan flera gånger, men han förnekar.
Tablimada, Kataeb, Qassam, stahdafat, medanin.
Qaid Mohammed al-Dif kan risalat wadha, mamnu' al-masas.
Qassam-brigaderna, Hamas beväpnade gren, fick strikta order om att inte skada kvinnor och barn och icke-soldater. Men det var fler grupper som tog sig igenom gränsen när vi öppnade upp den. Även individer som inte är knutna till någon organisation, säger Bassem Naim och fortsätter. Majoriteten av Gazaborna är under 30 år och har inte upplevt något annat än blockadens misär. Du kan inte förvänta dig att sådana människor agerar med samma logik som ni i Europa, säger Bassem Naim, talesperson för terroristorganisationen Hamas. Än en gång förnekar han och skjuter ifrån sig ansvaret för det brutala dödandet av israeliska civila.
Lish, Kataeb al-Qassam, nafazat hayl amaliye.
Varför utförde ni det här dådet just nu? Jag frågar och får ett svar som innehåller flera delar. Först, ockupationen har pågått så länge och blivit mer än outhärdlig. För det första handlar det om 75 år av ockupation och fördrivning sedan Israel bildades 1948. Eller om du vill räkna sedan ockupationen efter sexdagarskriget 1967. Eller om du vill räkna för 18 år sedan då blockaden på det ni kallar Gazaremsan infördes. Det vi kallar det största fängelset i världen. Den allmänna kampen mot detta förtryck är pågående. Men, fortsätter han, de senaste månadernas utveckling är oacceptabel. Och det, säger han, har vi informerat utländska diplomater, politiker och medier om.
Hukumet Israel al-Fashiyya al-Ansuriyya akhadat qararan bihasm al-sara' lisalihaha bishatb shay' yusamma ad-dawla al-Falastiniyya.
Det han pratar om här är Israels nya högerkoalitionsregering där högerextrema politiker fått tunga ministerposter det senaste året. Politiker som finansminister Bezalel Smotrich och säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som förnekat det palestinska folkets existens, uppmuntrat till trakassering och husvräkning av palestinska familjer i östra Jerusalem och påhejat bosätta våld på Västbanken. Och dessutom Och det här verkar vara väldigt centralt för Hamas talesperson Bassem Naim. Har säkerhetsministern Ben-Gvir vid upprepade tillfällen besökt och bett vid El-Aqsa-moskén, något som av palestinier ses som ett första steg till att omvandla den för alla världens muslimer ytterst heliga moské till ett judiskt tempel? Det är oacceptabelt, säger Bassem Naim från terrorgruppen Hamas. Vi började det här programmet med Susanne Tsorevs vittnesmål från det kollektiva jordbruket, kibbutzen Magen, där de lördagen den 7 oktober attackerades av Hamas. Skottlossningen mellan kibbutzens säkerhetsteam fortsatte från tidigt på morgonen och 7 timmar framåt innan armén kom till dess räddning. En person dog och flera skadades. Susanne visste inte vad som hände utanför skyddsrummet. Allt hon hörde var skottlossning som aldrig ville ta slut. Men till sist kom hennes man tillbaka. Han berättade hur det såg ut. Hur kibbutzerna runt omkring massakrerats. Reporter här, Simon Moser.
Nu vet vi ju idag, vi har ju förlorat jättemånga vänner och bekanta, antingen mördade eller bortförda. Vår grannkibbutz kan man ju säga att det är ingenting kvar av den. De få medlemmarna som är i livet fortfarande har ju inget hem att komma tillbaka till i stort sett överhuvudtaget. Det finns väl inte så många ord egentligen att beskriva sorgen, ilskan.
Att de själva inte mördades av Hamas handlar bara om tur och slumpen. Hade inte hennes man gått upp där på höjden för att se vad som hände, hade de inte hunnit försvara sig.
Ja, det tänker jag ju idag. Hade inte min man gått upp när han gjorde det, hade han inte gått upp och ställt sig där uppe och sett dem, så hade vi, vår kibbutz hade sett precis likadan ut som vår grannkibbutz idag. Och jag är inte säker på att jag hade suttit här och pratat med dig idag heller. Om inte han hade gått upp när han gick upp. Vi pratar om 5 minuter senare, så hade vi sett precis likadana ut som dem.
Många av de människor som bor i södra Israel är idag evakuerade till andra delar av landet. Och Susanne och hennes familj befinner sig i norra Israel. Men tanken på framtiden är svår.
Jag vet ju inte hur vi åker hem igen när det har blivit, tyst här. Och lägger huvudet på kudden och sover som vi ska på natten.
Frågan är om hon någonsin kan komma hem igen.
Jag vet inte hur man kommer tillbaka efter en sån här sak. Jag tänker på alla vänner som är borta. Alla vänner, alla barn, alla kompisar till mina barn. Jag tror inte det är någon av oss som egentligen har riktigt förstått det hela i detta. Det kommer inte ta tid att ta in detta. Jag vet inte. Jag tror inte det finns någon där i södern som någonsin kommer att känna sig säker efter detta.
Och så mitt i tragedin. En annan tragedi. Den som just nu pågår inne i Gaza, där den israeliska armén inlett en bombningskampanj med stöd från västvärlden. I Gaza finns inga skyddsrum. Hamas bygger bara tunnlar för deras militära verksamhet. Civilbefolkningen i Gaza har ingenstans att ta vägen.
Det är lika synd om dem som det är om oss. Det är inte deras fel. För de sitter ju under deras... De styr ju där inne. Jag har alltid uppfostrat mina barn med att det är lika synd om deras barn som det är om våra barn. För de lider lika mycket som vi lider. Men det är väldigt svårt att tänka så just nu.
Du lyssnar på Konflikt om det värsta terrorattentatet i Israels historia och de som låg bakom attacken, terrorstämplade Hamas i Gaza. Och ja, Israels vedergällning har varit hård.
Oh my god, bombing. Oh my God. despite there is no place to hide.
Sen terrorattacken den 7 oktober har Israel oavbrutet flygbombat höghus med bostäder. Minst 1500 palestinier har dödats, bland dem över 400 barn enligt UNICEF. Dessutom har man stängt av elektriciteten och strypt Gazaremsan, ett område lika stort som Storstockholm, på mat och vatten. Inför en israelisk markinvasion har Israel beordrat över 1 miljon palestinier i norra Gaza att ta sig söderut inom ett dygn. Något som FN menar inte är möjligt utan förödande humanitära konsekvenser. Juridiska experter talar om brott mot internationell rätt och vissa av dem till och med krigsbrott. Något som den israeliska regeringen tillbakavisar. Konflikts Anja Salberg sökte upp personer här i Sverige med koppling till Gaza.
Jag var här och jag gick till andra sidan.
Så. Ja, jag letade också lite. Hej.
Hadi Abdelhadi möter upp en sen eftermiddag i centrala Stockholm direkt efter jobbet. Han är forskare i freds- och konfliktsstudier. Är liksom född in i ämnet, säger han.
Jag föddes 1984, 3 eller 4 år innan första intifada. Jag växte upp i konflikt.
Vi tar en bryggkaffe på ett café och sätter oss ut i oktoberkylan. Han är mörk under ögonen. Varje timme hör han av sig till familjen hemma i Gaza nu när bomberna faller som ett svar på Hamas terrorattack.
De vet inte om de kommer att kommer överleva nästa dag eller nästa timme. Så det är jättehemskt.
Hadi Abdelhadi berättar om sin systerdotter Aya.
Hon skriver till mig på Instagram och kommer vi överleva? Men jag vet inte. Det är inte min fråga. Inte. Det är inte en fråga. Jag har ingen ord.
Forskaren från Gaza har inga svar att ge sin systerdotter. Och han understryker nu när bomberna faller igen över Gaza.
I de sista 10 år. Många palestinier faktiskt protesterade mot Hamas i Gaza. Så inte alla människor i Gaza är Hamas.
Och lika kategoriskt som han fördömer våld mot civila i Gaza, fördömer han våld mot civila i Israel.
Man måste alltid fördöma våld mot civila. Även våld mot barn, kvinnor och civila i Israel. Samma som i Gaza. Barn i båda sidor har rätt att lever på i fred och som alla barn i hela världen.
Hadi Abdelhadi berättar om en israelisk forskarkollega till honom som dog i Hamas terrorattack.
Ja, det är Haim. Han doktorerade i statsvetenskap och antropologi. Han var fredsaktivist. Och jag reagerade, det är ledsen. Jag är ledsen, det är hemskt att förlora en man som var mot ockupation, mot apartheid. Han var ärlig man, snäll, varmt man och en jättebra forskare också. Det är hemskt att när jag tittade på hans bilder att han var på dem som dödades. Ja. Det är jättehemskt. Ja.
Men i samma andetag som han säger att vi måste fördöma att så många civila dödas på båda sidor, så säger han: måste vi förstå kontexten som terrorattentatet skedde i?
Det är israeliska ockupation av Västbanken och östra Jerusalem och Gaza-remsan. Längsta ockupationen i hela världen, den sista ockupationen. Så den här är en lång historia man kan inte förklara på en timme eller 2 timmar. Det är en lång historia, man måste ta det i kontexten. Att det finns 2 folket här, att de faktiskt drabbades av ockupation, drabbades av extremister i båda sidor. Och det är resultat. Blod, blod, blod.
Men nu när det kommit rapporter om palestinier i Sverige som jublat över Hamas terrorattentat, vill forskaren Hadi Abdelhadi vara tydlig.
Det är jättedåligt och hemskt att höra det här, att många palestinier, araber och muslimer här jublar på gottar för att palestinier dödade judar. Jag förstår inte det, och man måste fördöma antisemitism.
Ja, knappt hade Hamas attacker inne i Israel kablats ut i världens nyhetsmedier förrän personer med palestinska flaggor samlas och, vad det verkar, firar. I Helsingborg spelade Ekos reporter in talkörens ramsor om det palestinska folket och segerns era, om svärd och dolkar och orden "Vi är dina män, Mohammed Deif". Mohammed Deif, befälhavaren över Hamas militära gren som pekats ut som hjärnan bakom angreppet mot Israel. Dagen efter vajade de palestinska flaggorna i vinden på Sergels torg i Stockholm.
Jag såg det med, eller?
Jag åker hem till en av dem som var där. Kajs Kadri bjuder in mig i lägenheten i Skogås utanför Stockholm. På väggarna hänger inramade bilder från ett långt arbetsliv som journalist för olika arabiskspråkiga tidningar.
Det här är Ramallah.
Kajs Kadri tillsammans med PLO-legenden Yasser Arafat och med den nuvarande presidenten Mahmoud Abbas och med svenska politiker genom åren Olof Palme, Sten Andersson, Anna Lind. Och där i en guldram med många små bilder med årtal och arabisk text under.
Ja, doktor Rantisi, han är nummer två.
Och det här var närtaget, 2003.
Ja.
En intervju i Gaza 2003 med Abdelaziz Arantisi, en av Hamas grundare, ledare och utbildad läkare.
Men jag bara vill förstå själv.
Hur Hamas?
Ja, hur Hamas funkar.
Han var nervös inför, berättar han.
Jag var rädd att början. Hur ska jag behandla mig när jag pratar med honom? Mm. Men sen, jag känner mig tryggt, sätter och bara pratar vad jag vill.
Abdelaziz Arantisi dödades året därpå i en israelisk attack.
Vad är det för kanal du följer här?
Jag har Al Jazeera, men sen jag har CNN, NBC, Al-Mayadeen.
Mm. Ja. TVn står på mest hela tiden, sedan den 7 oktober. Innan vi slår oss ner för intervjun vill Kajs Kadri understryka en sak.
Hamas, det är inte, jag håller inte med deras ideologi. Jag är inte religiös alls. Men.
Ja, sen kommer ett men.
16 år var blockad mot Gaza. Jag känner Gaza. Min pappa kom från Gaza. Gaza är så litet område. 2,2 miljoner invånare. Och sen de stoppar vatten, elektricitet, mat. Vad är det för behandling av folk?
Ja, Gazaremsan har varit under blockad av Israel och Egypten sedan 2007 när Hamas tog kontroll över Gaza. Nödvändigt, enligt Israel, för att förhindra Hamas attacker mot israeliska städer. Men ändå kunde terrorattentatet den 7 oktober ske. Kajs Kadris kommentar.
När du förlorar hopp, du kan räkna på allt kan hända.
Livet, säger Kajs Kadri, är inget värt utan frihet. Och han säger apropå Hamas terrorattentat.
För första gången. Israelerna har druckit från samma glas som vi har druckit från 75 år. För första gången palestinier känner att israelerna börjar betala någon typ av pris för vad har hänt. Elbehandling av palestinier för 75 år.
I sociala medier har han uttryckt vad som kan tolkas som stöd för Hamas attack den 7 oktober.
När du skrev så här, det som har tagits med våld kan inte tas tillbaka med annat än våld, skrev
ja,
du på
absolut,
Facebook.
Ja.
Ja, att det här var en historisk kamp
ja.
Med den här fienden som överträtt alla gränser.
Stämmer det bra? Stämmer det bra?
Han understryker att han också skrivit i sociala medier att han inte tycker att gisslan som förts tillbaka till Gaza nu ska dödas. Men, säger jag till Kajs Kadri, vi har ju sett samma tv-bilder nu.
Barn till föräldrar som har dödats i sitt hem. Ja. Eller ungdomar på en musikfestival.
Ja, det är en av de fel som är. Men.
Återigen kommer ett men.
När har du kollat palestinier som familjer, brinna bosättningar, de kommer in i byar och gör vad de vill. De var väpnade och de skyddat av militären. Men hela världen är tyst.
Men frågar jag igen, ska vi inte alla alltid fördöma våld mot civila? Allt våld mot alla civila, mot alla barn.
Absolut, jag håller med dig. Jag mot att någon civila blir illbehandlad. Oavsett. Men, som jag sa, att du har varit där. Har du sett hur det går när du går till checkpoint? Jag nästan dog flera gånger av israelerna.
Ja, igen ett men. Senare samma dag, tisdag den 10 oktober på Medborgarplatsen Södermalm i Stockholm. Kais Kadri har tipsat mig om ytterligare en demonstration för Palestinas sak. Men här har stora svarta och vita flaggor tagit över. Hizb ut-Tahrir står det på några av demonstranternas ryggar. En kontroversiell islamistisk rörelse grundat av en palestinier. På plakat står att jihad är lösningen. Talaren refererar till vad Hamas lyckades med i Israel på bara några timmar. Och sen säger han: tänk er vad en tränad armé med vapen skulle kunna göra. Befria Palestina.
Tänk er då vad en armé organiserad, tränad med vapen som behövs kan göra. Hur många timmar det skulle ta för att befria Palestina.
Och så riktar han udden mot väst och vad han kallar västvärldens hyckleri.
Och det här blottar ytterligare västvärldens hyckleri. Och det är de som har stött den här ockupationen i åratal.
Där i folksamlingen står Kais Kadri och skakar på huvudet.
Hela den här sidan, det representerar inte mig.
Nej.
Och det Palestina är inte bara för muslimer. Det är muslimer, kristna och även judar.
Så. Det är profeten Muhammad
som har... Jag tycker att de är för...
Ja, men jag visste inte vem som är
islamistiska, eller?
Ja, ja, och de är inte palestinier.
Nej.
Det är den här marken där deras land brinner.
Och du kommer säga att det är mig. Det här är kvinnor och det här är män. Jag säger stick. Jag är journalist. Jag behöver inte vara som ni säger. Och jag tror inte på det.
Täckta kvinnor på ena sidan, män på den andra. Islamister som kidnappar Palestina-frågan, menar Kais Kadri. Och fler med honom.
Det är ingenting vi accepterar. Det här är liksom har blivit någonting annat.
De börjar diskutera. Det blir spänt. Polis och speciella så kallade dialogpoliser ges in. Försöker lugna. Kais Kadri, 77-åringen som ägnat sitt liv åt den palestinska saken, går där ifrån.
Tack för din tid idag. Vi hörs.
Du lyssnar på Konflikt om den terrorstämplade organisationen Hamas efter det blodigaste terrordådet i Israels historia. Hur kommer Hamas attack att påverka den politiska kartan i Mellanöstern? Det ska vi se närmare på nu. Och vi börjar med att backa bandet några veckor.
Let me show you a map of the Middle East in 1948, the year Israel was established.
Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu står framför den ikoniska gröna marmorvägg som utmärker FN:s generalförsamling och håller i en enkel karta av Mellanöstern. På den har han målat in Israels gränser i blått. Övriga länder är ökenbeige.
Here is Israel in 1948. It's a tiny country, isolated, surrounded by a hostile Arab world. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region.
Se nu vad som händer när vi sluter fred med Saudiarabien, säger Benjamin Netanyahu och visar en ny karta där flera arabstater, inklusive Saudiarabien, målats in med grön färg. Hela Mellanöstern förändras. En ny epok med fred och välstånd, säger han. Men det är något som saknas på kartan.
Many dismiss my optimism as wishful thinking. Their pessimism was based on a quarter century of good intentions and failed peacemaking. Why did they always meet failure? Because they were based on one false idea. That unless we first concluded a peace agreement with the Palestinians, no other Arab state would normalize its relations with Israel. Well, they were wrong.
Många tror att jag sysslar med önsketänkande, men deras pessimism bygger på denna föråldrade premiss. Att ifall Israel vill normalisera diplomatiska förbindelser med arabstaterna måste hon först sluta fred med palestinierna. De hade fel, säger Benjamin Netanyahu. Det han pratar om här är den normaliseringsprocess mellan Israel och arabstaterna, en historisk utveckling i Mellanöstern-politiken. En utveckling som inneburit en akut kris för Hamas, särskilt eftersom den viktigaste pusselbiten i Israels nya vision för Mellanöstern, Saudiarabien, också börjat förhandla med Israel de senaste veckorna. Terrorgruppen Hamas talesperson Bassem Naim, som hördes tidigare i programmet, bekräftar den bilden när jag ställer en rak fråga om huruvida förhandlingarna mellan Israel och Saudi spelat roll för deras terrordåd.
هل كان التطبيع ما بين إسرائيل وسعودية جزء من سبب العملية؟
بالتأكيد ستؤثر على مسيرة التطبيع وستعرقل مسيرة التطبيع.
Vi accepterar inte normaliseringen mellan Israel och Saudiarabien och vår militär operation kommer att förhindra den, säger Bassem Naim och tillägger att även om arabiska regeringar sluter fred med Israel så står de arabiska folken på palestiniernas sida. Det är troligt att Israel går in med marktrupper i Gaza om det inte redan skett efter att det här spelas in. Därför frågar jag terrorgruppen Hamas internationella talesperson Bassem Naim om huruvida Hamas är förberett på en sådan. Israel är svagare idag än för 10 år sedan. Det israeliska samhället slits isär av inrikespolitiska kriser. Samtidigt är USA upptaget av Kina och Ukraina. Den som vill gå in i Gaza är välkommen, men Gaza kan komma att bli den här arméns gravplats, säger Bassem Naim, internationell talesperson för terrorgruppen Hamas. Ja, vad betyder allt det här? Hur kommer Mellanöstern påverkas av Hamas brutala dåd? Konflikts Fernando Arias ringde upp 2 Mellanösternkännare och akademiker som länge studerat konflikten för att förstå mer.
I managed to do, let me just close down my other application so we're not disturbed.
Dr. Nadir Hashimi vid Georgetown universitetet forskar på frågor som rör demokrati och politik i den muslimska världen.
And I interpret this attack, this vicious brutal attack by Hamas as really a last desperate effort to sort of change the political equation.
Han tolkar den ondskefulla och brutala attacken, som han kallar den, som ett sista desperat försök från Hamas att få upp frågan om konflikten mellan Israel och palestinierna på den internationella dagordningen.
And put the question of Palestine and Israel back on the map of the Middle East and back on the global agenda.
Och
Han påminner om att befolkningen i Gazaremsan har drabbats hårt av den nästan två decennier långa blockaden.
The Gaza Strip has been under a brutal siege for the last 17 years.
Att det är viktigt att ha med sig för att förstå det som hänt.
2 million people living in one of the most densely populated areas in the world.
What we're seeing is a change in Hamas's own strategy.
Hugh Lovett vid The European Council on Foreign Relations menar att Hamas i och med terrordådet nu ändrat sin strategi. Attacken den 7 oktober är ett paradigmskifte inom Hamas, säger han.
I can only assume that this is now a more fundamental break from Hamas's point of view. This is now, as far as I can tell, a closing down, a rejection of the political path, at least for the current, for the foreseeable future.
Tidigare så har man vacklat mellan politiska lösningar och våld. Men nu har Hamas gjort ett fundamentalt val, vapnets väg.
A closing down, a rejection of the political path and a potentially open-ended embrace of armed confrontation against Israel, a fight to the death or liberation of Palestine as Hamas sees it.
Och det finns en utveckling som både Hugh Lovett och Dr. Nadir Hashimi pekar på när de försöker förstå Hamas logik. De ser det som hänt i ljuset av att Israel under Netanyahu återupptagit handels- och diplomatiska relationer med länder i Mellanöstern. Och det här lyckades Israel göra trots den fortsatta ockupationen av Västbanken och trots blockaden mot Gaza. Det skickade signaler om att palestiniernas kamp för en egen stat inte längre var relevant för internationella samfundet, inte ens bland arabstater i Mellanöstern.
To summarize, the Abraham Accords were premised on the complete rejection of Palestinian suffering, Palestinian rights, Palestinian, you know, concerns.
På senare tid har även giganten Saudiarabien inlett samtal om normaliserade relationer med Israel. Och hela den här utvecklingen har varit farlig, säger Hugh Lovett. För även Israel har uppfattat att fredsprocessen med palestinierna inte längre behövde prioriteras på samma sätt som innan.
And I think this was, and what we're seeing today is ultimately that this logic is actually quite dangerous because it certainly fed a sense, an Israeli sense, that the Palestinian issue could be managed, perhaps even marginalized.
Normaliseringsprocessen mellan Israel och Saudiarabien kommer att avstanna, tror Hugh Lovett. Men den är långt ifrån död. För båda länderna finns det många ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar med ett avtal. Hur stor skada processen har tagit, ja, det kommer bero på omfattningen av Israels svar, säger han.
How much is delayed and how damaged it is will depend on the scale of Israel's response against Gaza.
Men hur ser de då på framtiden? Vad kommer den här väpnade konflikten, som ju på många sätt skiljer sig från tidigare konflikter på grund av det extrema våldet som riktats mot civila israeler, vad kommer att mynna ut i?
But what I think is clear is that the question of, you know, Palestine, the future of the Palestinians, the relationship with Israel.
Ja, enligt Dr. Nadir Hashimi på Georgetown-universitetet så kommer frågan om konflikten, frågan om palestiniernas framtid och frågan om säkerhet för israeler och palestinier återigen att prioriteras på den globala agendan.
Top of the global agenda, and it's not going to go away anytime soon because of these events.
Responding now to what is happening is going to be extremely difficult and extremely complex.
Hugh Lovett på European Council of Foreign Relations ser också en sån utveckling, men pekar samtidigt på en rad problem som konflikten har skapat. Man kommer att se mycket mer motstånd i Israel gällande relationen till palestinierna. Och vi vet ju inte vad som händer i Gaza efter det här, om Hamas drivs ut. Vem kommer ta över Gaza?
Now we're in a different, very difficult situation with little clear sense of how one will actually move forward towards reinvigorating any viable diplomatic process in the future that could actually, you know, deliver security and peace for both Israelis and Palestinians.
Med det är konflikt om det blodigaste terrorattentatet i Israels historia och de som utförde attacken terrorstämplade Hamas slut. Vi som jobbat med programmet är Simon Moser, Fernando Arias, Reven Checho, Anja Salberg som producent, Lisa Abrahamsson som tekniker och jag heter Edgar Mannheimer.